Så även jag som är vuxen, liksom, mitt Instagramflöde påverkar ju mig också. Liksom.
Jag känner att de komplimanger man får på sociala medier börjar lite ifrågasätta dem, hur mycket de faktiskt betyder egentligen.
Ja, men det är väl rimligt, tänker jag. Det menar, man vet ju själv hur lätt eller svårt det är att trycka på en like-knapp.
Första gången, jag vet, det hände riktigt vid all föreläsning. Jag tappar bort mig helt i den.
Ja.
Jag började tänka på allting annat och så fick jag förhöjd puls, blev jobbigt, blev svettig, blev varm. And we sang a song for the little thing magic gone, but the joy you bring running me down the line. Wish you could find that love will be so fragile thing magic gone from a pretty thing. Maybe it might be time for a better day. Du lyssnar på podcast For a Better Day som möjliggörs av Tim Berling Foundation och Ångestpodden.
Episod 8, säsong 2 av podcast Depressivitas For a Better Day. Som lyssnarna förhoppningsvis hör så har vi lite bättre mikrofoner än vi har haft tidigare.
Just det, det är inte min gamla iPhone SE från 2000 någon tidigt. Nej, det får jag ju inte ha för dig, Anton. Då skäller du på mig och säger att den är för dålig. Vi kan inte ta foto med den, vi kan inte spela in med den.
Nej, det har kanske hänt. Men det är inget jag är stolt över. Utan allas telefoner är lika värda.
Ja.
Men just det, jag tar en kvalitativ bild eller spela in ljud, så kanske det är bättre att ha en nyare modell. Med det sagt så har vi fina mikrofoner framför oss som tar upp ljud bättre än någon telefon gör.
Precis.
Förhoppningsvis.
Som då Tim Berling Foundation har skickat till oss.
Ja.
Skitnice.
Ja. Ja. Och lite med samarbete med dem och Ångestpodden också.
Just det. Mm.
Och du var väl... du har väl snackat med dem lite mer?
Ja, just det. Ja, precis. Ja, de ringde ju mig, eller jag ringde dem. Vi ringde varandra. Så frågade de lite grejer och så. Så det, jag var med där i något avsnitt för ett tag sedan. Ja.
Mm.
Mm, det var kul. De är ju väldigt fina, de tjejerna. Det är roligt att prata med dem.
Ja.
Superhärliga.
Jag har ju lyssnat på några av deras avsnitt, speciellt innan vi var på i Globen med dem.
Ja.
Och, för jag visste inte riktigt hur det skulle se ut eller om vi, hur seriöst det var. Liksom, om vi skulle sitta där i 30 minuter och snacka med dem.
Ja.
Så jag ville, vara lite förberedd. Så lyssnade en del på dem. Och varje gång, eller nästan varje gång de har haft en gäst, så har de ju ställt frågan vad är ångest för dig? Fick du den frågan?
Nej, den har jag inte fått. Och det är nog skönt, tycker jag.
Ja.
För det hade varit svårt att köra ett svar så här på stående fot.
Det håller jag med om. Ja, det var det jag var livrädd för.
Ja.
Jag var väldigt rädd inför Globen faktiskt.
Ja, men det var ju nervöst. Det var skitmycket folk och så ska man stå där och prata och säga saker som ska verka smarta.
Mm. Men det gick ju väldigt bra.
Ja, vi får vara nöjda.
Men vi kanske kan tänka säsong 2, avsnitt 10. Kan man få ett svar av Sebastian vad ångest är idag?
Ja, men jag ska göra mitt bästa. Vi får se om du kommer ihåg att fråga frågan. Det är kanske den största utmaningen, tänker jag.
Jag kommer att komma ihåg att ställa frågan. Ja. Det kommer jag göra.
Ja, det är bra. Då ska jag tänka ut ett svar.
Ja, och i dagens avsnitt så har vi med oss en fin liten gäst som heter Emil Sjöberg. Och vi snackar lite i början om lumpen och rycka in dit. Och sen snackar vi även lite om sociala medier och dess påverkan. Och använda sociala medier som ett verktyg för lärdomar och kunskap istället för att jämföra sig med personer som man ser på sociala medier.
Det är klokt, ja.
Och sen så blir det också lite om att snacka om att hantera stress och att lite också om prestationsångest och liknande.
Mm.
Så att hoppas ni gillar avsnittet.
Ja, och idag har vi med oss Emil. Och vem är då Emil?
Vem är Emil? Jo, jag är ordförande på Civitas här i Lund i elevkåren. I alla fall fram till som en och en halv vecka, sen är det årsmöte. Sen är jag klar med det.
Ja, hur har det varit att vara ordförande då?
Det har varit skoj. Jag har suttit i kåren i snart 2 år.
Mm.
Och det har hunnit hända mycket. Vi har hunnit göra mycket. Startat upp den här podden.
Ja, just det.
Vi fick åka upp till Stockholm. Det var en del av kårens arbete. Vi har fått ha massa roliga aktiviteter med alla på skolan. Och jag tycker vi hunnit göra mycket på det här året som jag har varit ordförande.
Ja, men det tycker jag att man märker på skolan. Men man blir ju lite så här fundersam. Hur får du ihop ditt liv då liksom? Jag tycker du har mycket i skolan. Det är ju, alltså så, du har gått 2:an och 3:an i kåren.
Ja, det har ju varit, man har ju fått lägga in planeringen. Jag känner bara nu den här veckan har varit väldigt mycket, måste jag säga. Vi har haft flera prov nu som kommer denna veckan och början på nästa vecka. Samtidigt som det har varit mycket nu med att få ihop allt. Både det här med podden, med årsmöte och även för kanske in träning.
Just det.
Har ju lagt ett nytt träningsschema nu också som är rätt så hektiskt. Försöker få in det också.
Ja.
Så att det blir mycket att man får verkligen vara strukturerad och bestämd i det man gör och vila. Precis, bara när det finns tid för det. Mm. Och sen så ligger i resten.
Och det funkar för dig liksom?
Det funkar än så länge.
Än så länge.
Sen får man se om man bryter ihop sen. Men det är, hoppas att vi klarar oss från. Men det lär nog förhoppningsvis lugna sig lite efter att jag har avgått som ordförande. Vilket ändå kan vara skönt. Kan fokusera mer på träningen som ligger tydligt i schemat just nu.
Ja, det är så. Det är en viktig del nu. Ja.
Och varför har du ett nytt träningsschema och vad är planerna för efter studenten?
Nej, men det är så att jag var på haft mönstring ju. Gick bra på den, åkte vidare på så kallad utökad mönstring, vilket bara vissa får göra. Och det är när man går upp på de högre tjänsterna i sin värnplikt. Och då åkte jag på utökad mönstring nu första påsklovshelgen till Ronneby, Kallinge, F17 flygflottilj. Och skulle mönstra till att få bli flygbasjägare.
Just det, coolt.
Och det gick bra. Testerna var både svåra, men också vi visste ju vad vi skulle få göra. Det var kopost, det var styrketester, det var lite allt möjligt. Och när vi var klara med det så fick vi reda på redan där och... fick jag beskedet att jag skulle bli både gruppchef och flygbasjägare.
Gud vad häftigt, ja, får man gratulera.
Ja, men det är tack. Det är ändå skoj. Så att nu, det gäller att lägga i. Vi rycker in i slutet på juli.
Ja.
Så att, nej, men det gäller att ligga på ordentligt nu. Absolut, när träningen kommer igång. Gå in kängorna, vi fick ut våra kängor nu.
Ja.
De är ju hårda, de är bekväma. Vi fick den nya kängan som bara vissa förband får. Som är väldigt speciella. De är mycket bekvämare och lättare att röra sig liksom. Men den är ju väldigt hård nu i början.
Ja.
Jag vet, jag skulle bara testgå dem nu. Jag gick upp till jobbet, det är 3 kilometer uppe på flygstaden Eslöv. Och bara på den biten kände jag att jag fick galen skoskav och sen så sprang jag hem. Så jag gick inom apoteket, tejpade upp pärlorna och sen så gick jag hem i smärta. För jag kunde inte komma hem på något annat sätt eftersom jag hade gått upp dit.
Just det.
Och sen så nu så hälarna mått rätt så kast de senaste dagarna.
Ja. Ja, det är tufft. Men det är bättre att man får det nu än att du får den
riktigt. Ja, jag känner också det. Och sen så får man preppa med kompid och tejp och massa skit. Så.
Man får ju en ganska, vad jag minns från när jag gjorde lumpen, är att man får en ganska ändå omfattande fotvårdsutbildning i lumpen. Jo. Det är ändå lite roligt. Det och sömnad är också en sån grej som man kanske inte trodde att man skulle få. Men jag vet att en grej som vi gjorde var att man hade på sig blöta strumpor och gick i kängorna. För då formade de sig bättre efter foten och sånt.
Nej, det är en del. Jag vet min farbror som är utbildare och gammal officer inom Försvarsmakten. Han sa det, han gav mig som tips att dränk kängorna i vatten och ut och gå med dem. Så formar de sig efter foten. Så ser man, om man orkar testa det, om man kanske väntar tills det blir lite varmare så man inte fryser igenom fötterna.
Det kan vara klokt. Och sen tejpa fötterna innan du gör det.
Definitivt.
Ja, men vad spännande. Men du, en grej som jag funderar på, den här podden är lite kopplad så här till psykisk ohälsa, så det är ganska mycket stark koppling får man ju säga. Och när du gjorde den grundläggande mönstringen, den första mönstringen, då är det lite sånt de pratar om, eller?
Ja, det är ju, man går in hos en psykolog och blir intervjuad på massa frågor. Först är det en intervju och sen så är det typ så här frågestund. Det är lite skilda för att de kollar igenom CV, de kollar igenom meriter och sen så kollar de även igenom ditt liv liksom och frågar grejer.
Ja.
Om det hänt saker och ting och liknande.
Mm. Men är de inne så här på hur man mår mentalt och så liksom?
Ja, det frågar de definitivt och de är ju rätt så bra på att säga igenom det. Många tror så att man blir petad för att man fick en dålig psykolog.
Ja.
Men de har ju tydliga mallar på hur bedömningen ska gå till.
Ja.
Så är det någonting som inte stämmer riktigt, så eller psykologen är osäker på resultatet, så kan han alltid rådfråga en annan psykolog, för resultatet kommer alltid vara samma än dem.
Just det. Mm.
Och då är det så, då ser de igenom rätt om du skulle ljuga om din mentala hälsa eller mentala problem eller liknande.
Ja.
Och skulle överdriva och säga att kanske jag känner aldrig stress eller någonting sånt, för det gör alla.
Ja,
så att, att säga att man aldrig gör det, det är ju, då är man bara ute och cyklar.
Ja, precis. Man ska vara ärlig där, liksom. Ja. Så. Och jag har jag pratat med Pliktverket, heter det så fortfarande?
Ja.
Ja. Om det här, för jag har haft någon som undrat om, ja, men så, om jag går till vårdcentralen för mina psykiska problem, liksom. Ser de det? Ser de mina hälso- och sjukvårdsjournaler på mönstringen och lite sånt? Och de bara så, ja, alltså, vad jag minns nu så sa de, de kollar inte hälso- och sjukvårdsjournalerna.
Nej.
Men om det skulle liksom vara så att man har till exempel haft problem med psykisk ohälsa, sökt vård för det, blivit bättre, så är inte det någonting som liksom ligger i fatet.
Nej.
För en, liksom.
Och det är ju även så att jag minns det, man ska ju skriva ut sina egna läkarintyg och liknande, om man har tidiga skalor och liknande. Och allt det handlar om att man ska föra fram det. Och det finns ju, man ska även, alltså det finns ju en anledning till att vara ärlig med att, man, att det är bra.
Mm.
Och det är ju att det är olagligt att ljuga hos Pliktverket.
Ja, just det. Ja.
Både när man skriver i det här mönstringsunderlaget, men också sen på plats.
Ja.
Du får inte undanhålla någon gammal skala eller sånt. Utan nej, allt sånt ska fram redan då.
Sen kan man ju tänka sig att om man skulle göra det
ja,
och gå på en hård utbildning, så är det inte så kul.
Ja,
ändå, liksom, då kraschar man kanske. Mm. Och, det...
och de sa även det nu på den här utökade mönstringen, att känner man lite småskavankor, så kolla upp dem nu direkt.
Ja.
Så du blir av med dem innan du rycker in. För det är jobbigt om du känner så, lider med lite nu och sen får du 25 kilo, 30 kilo på ryggen.
Mm.
Då kommer det kännas mycket mer. Och ska du gå långa sträckor, alltså det är mycket, det är högre, alltså det är hög risk för stressfaktorer.
Ja, verkligen.
Och det har de ju, hade de utbildning med oss redan så precis innan vi åkte hem, hur man ska förhindra det redan under, innan ens man rycker in.
Ja. Ja, för det kan ju säkert komma, men om man aldrig gått med ryggsäck eller gått i kängor tidigare, så är väl det en hög risk, tänker jag. Mm. Spännande, då har du mycket kul framför det här.
Ja, men det ska, jag har ändå planer detta året i alla fall. Sen så lär man väl hamna i det facket igen, man inte vet vad man ska göra.
Men, men det är skönt, man får det i året. Det är lite som en respit, eller så en paus liksom, på något sätt, utan man behöver inte ta något beslut riktigt, utan då vet man så här, men nu ska jag göra detta och
det är en schemalagd paus i alla fall. Man får ta en distans på skolan, men man vet ändå vad man ska göra i ett år.
Det är bra, det är bra grejer.
Men du är helt liksom, du har alltid vetat att du vill göra lumpen, va? Du har väl, för vi har snackat om det tidigare avsnitt och jag är lite så här tveksam, men du har väl alltid haft en positiv, eller?
Jag har alltid haft en positiv inställning till det. Och det är väl främst för att jag tycker det är en kul utmaning. Jag gillar att utmana mig själv fysiskt och psykiskt för den delen. Och testa vad jag går för. Och sen så har jag alltid lockats utan den grejen. Och blivit mer och mer de senaste åren. Och mer självklart när jag känt att jag har haft möjlighet till att alltså nå de högsta posterna då. Som jägare eller vissa andra poster. Till exempel amfibiesoldat är också väldigt högt. För att liksom, det är där jag vill utmana mig själv. Och det är där jag känner att jag kan bidra mycket. För att jag har alltså en vilja som väldigt många andra inte har. Och liksom en inställning, en positiv inställning till det mesta. Och det gör att jag flyter igenom det mesta. Och att jag orkar stå igenom alla de här lidelserna man får stå ut med. Blöta fältveckor och... man ska gå, vad är det, de har lojusmarschen som man har på flygbåtsjägare. Det ska man klara för sin basker. Då ska man marscha 10 mil med full packning, 20-30 kilo på ryggen, liksom, utrustning, vapen, allting. Och göra uppgifter och sånt under tiden på under, jag tror det är under 40 timmar.
Ja.
Och liksom, för att sätta det i kontext så tar det ungefär en timme att gå 5 kilometer.
Ja, ja.
Så det är ungefär minst 20 timmars bara gång och sen ska du 20 timmar annat till att vila, återhämta det bara. Det är inte många timmar och sen ska du dessutom verka liksom kunna utföra uppgifter under tiden.
Precis,
också.
Precis. Ja, nej, det är bra utmaningar man får göra. Absolut, det är karaktärsbildande.
Ja, men det tror jag verkligen. Jag hör många som säger det. Jag vet Melvin Poné som är inne i lumpen just nu som flygbar säkerhetssoldat uppe på F-17. Jag snackar med han en del. Han satt ju i kåren innan som vice ordförande och innan dess som aktivitetsansvarig. Så han har suttit i 2 år, satt med mig mitt första år. Han sa ju att han och de har ju lärt sig väldigt mycket och utvecklats väldigt mycket som personer. Och bara det är ju väldigt stort och gör jättemycket för många. Alltså inte kanske utbildningen säger att man kanske vill stanna kvar, men bara liksom utvecklingen rent personlighetsmässigt.
Ja, verkligen. Det är kul, jag gjorde ju lumpen och sen gjorde jag lite utlandstjänst och sånt efter det. Och jag har ju vissa grejer liksom som sitter kvar i mig fortfarande. Och detta var ändå, vad var det, 07?
Ja.
Jag var utomlands liksom. Till exempel, jag går inte över en gräsmatta om det finns en väg.
Nej, nej.
Alltså sådana grejer, det sitter så hårt inpräntat.
Och det, jag kan säga, den fick vi höra redan första dagen. Jag vet, vi stod uppställda, alltså vi blev behandlade som, värnpliktiga direkt. Vi stod uppställda med packning på. Nu skulle vi in utanför kasern, skulle vi in och hämta vad var det, en fältskjorta. Det var det, så det var det några som la ruschen över gräsmattan. Fick de utskällning direkt.
Ja, det får man absolut inte.
Finns det mark vid områden så går du på det. Ja. Du springer inte över gräsmattan.
Nej, det gör man inte. Det är hårdgjord yta och sånt. Ja. Det handlar om min risk och grejer. Ja. Det är sjukt att det sitter i så länge alltså.
Ja, men man blev väl också lite traumatiserad av det, skulle du lysa. Av alla befäl som skriker på en.
Ja, det blir väl så. All right. Men Anton, du är fortfarande lite, du är lite tvek på det där, eller?
Ja, det är jag ju. Jag får väl säga lite sen. Det är ju ett tag kvar tills jag har mönstring. Så jag tror nu så blir det att jag ta mig dit och göra mitt bästa och liksom få se vad det blir. Antagligen så blir jag väl inkallad till någonting och då får jag hoppas att det blir något kul som Emil ska göra, eller alltså något mer utmanande, för jag vill inte bara stå i ett kök i ett år liksom, eller hamla långt upp i landet och stå i ett kök. Det är inte det jag vill, utan jag vill kunna få möjligheter till att göra något jag kan lära mig mycket av och något som jag tycker är kul och som är utmanande.
Absolut. Om man tänker sen efter allting, liksom, vad vill du jobba med och så? Har du någon sån framtids?
Alltså jag brukar svara bankomat på den frågan. Att jag vill bli en bankomat för att ekonomi. För att jag har faktiskt ingen aning vad jag vill göra efteråt. Men någonting inom ekonomi tror jag. Det är väl det som är mitt bästa svar. Jag har inte bättre koll än det. Nej. Men någon som bör ha bättre koll på vad han vill göra efteråt är ju Emil. Vad vill Emil göra efter lumpen?
Idén har väl alltid varit att plugga vidare. Plugga vidare inom ekonomi. Vart, det vet jag inte riktigt än. Har det varit flera olika inriktningar? Har det varit Handels, Köpenhamns Business School? Kanske bara här i Lund? Jag är fortfarande inte riktigt bestämd av det. Det hade varit kul att lämna Skåne ett tag. Nu får jag ändå lämna Skåne ett år med lumpen liksom, och träffa annat folk. Men att bli liksom bosatt på ett annat sätt hade varit kul. Så det är väl det. Alltså jag har inte varit så mycket klar där heller. Jag vet att jag är lite kliven dock också. Jag har börjat få mer. Ett tag var jag rätt och säker på, eller varit hela tiden, att jag ska läsa ekonomi. Och det var även när jag började gymnasiet. Och det är jag väldigt nöjd med det valet. Men nu har jag fastnat mer för alltså vissa inriktningar inom ekonomi och inte bara till exempel nationalekonomi som är rätt så, eller företagsekonomi som är väldigt alltså standard inom ekonomibranschen. Jag har varit väldigt sugen nu på att börja läsa ännu mer marknadsföring.
Ja, okej. Okay, yeah.
Och grafisk design. För jag älskar den och hålla på med den kreativa sidan där.
Precis, för ditt UF-företag som du är med i. Lamporna,
ja.
Stamplamporna.
Ja, exakt.
Vad heter det?
Luminite,
just det. Där du har hållit på en del med den grafiska profilen och sånt, eller?
Jag har hållit på med det, jag har hållit på med även, alltså redan sedan dag ett, typ när vi började med marknadsföringen med vår lärare Martin,
ja.
Så fastnade jag rätt så hårt för det direkt.
Ja.
Och började sätta mig in i det mer och mer. Jag har alltid liksom tyckt om att rita och haft den kreativa sidan i mig. Men det blommade ut riktigt ordentligt nu när man fick sitta och designa saker i en dator liksom.
Just det.
Och så nu i trean så har jag och vårt företag då satsat hårt på den grafiska designen. Och det slutade med till och med att vi vann regionala tävlingen i grafisk profil.
Grattis.
Ja. Alltså det var en stor milstolpe ändå tycker jag. För vi har lagt ner mycket tid på den och utvecklat den hela tiden.
Ja, men det är väldigt snyggt, jag har sett det. Det är väldigt, det känns välgjort och jag har en känsla för det liksom.
Ja, men det tycker jag. Det är väl det jag har fastnat för nu mer och mer på senaste tiden.
Mm.
Men sen kan man alltid läsa liksom, alltså en ekonomikandidat innehåller också marknadsföring.
Ja.
Det är bara att jag var så kluven på om man ska nischa sig ännu mer direkt. Men jag tror nästan det är mer värt att läsa full ekonomikandidat och sen nischa sig under tiden, för man får ju ta tillvalskurs och då kan du välja till marknadsföring.
Mm.
Eller nischa sig efteråt.
Ja.
Jag tror det kan vara mer värt, för det öppnar upp lite fler vägar inom ekonomibranschen.
Ja.
Ja, men det, jag tycker fortfarande att det är kul att sitta och räkna företagsekonomi.
Ja.
Det är bara att jag tycker att det är en rulla att sitta och designa.
Ja, precis. Men det låter väl som en klok tanke, tänker jag. Sen blir det mer studietid såklart som går åt. Ja. Och så ju. Men att ha en bra bred bas är väl alltid bra. Liksom. Och sen att man kan spetsa sig lite. Men man ska ju också liksom gärna... Vi måste ju njuta av ditt studentliv. Ja. Liksom, och låta det ta den tiden också lite, tänker jag.
Men apropå det här med sociala medier. Vi har ju, alltså det finns ju, jag sitter och designar varje dag. Då skapar man ett uttryck som man vill visa för alla andra. Det är inte säkert att det uttrycket speglar verkligheten. Och så är det ju inte bara med folk som sitter och designar.
Nej.
Utan det har ju med alla andra som lägger upp på sociala medier. Jag vet inte, Anton, vad du tänker om det. Liksom stigmatisering och sätta upp en falsk bild på sociala medier.
Jo, men jag hänger ju mycket på gymsidan av sociala medier. Och då är det ju mycket jag får upp som är 30-åriga grabbar på steroider som är jättestarka och... jättestora och som vissa säger att de är naturliga och som liksom kommit dit utan steroider men, och vissa är ju öppna med det, men
bara... Är de det? Alltså, de säger att nej, men jag tar och så.
Ja, men det är det rätt många som gör. Okay. Speciellt de som tävlar på liksom hög nivå, för där är det rätt så tydligt att man fattar att de här, det är inte en chans att de har tagit sig dit naturligt.
Nej.
Så då är de öppna med det. Men många av de influenserna som bara liksom tränar utan att tävla är det många som kan ju dölja lite för sina följare. Och då blir det ju lite jobbigt för en ung tonåring eller tonåring av lag som ser det och vill uppnå samma sak, men inte, det är ju rätt omöjligt om du inte tar steroider. De är ju som droger egentligen, det är ju inte så bra.
Nej, absolut. Det är väl jättedåligt, tänker jag. Ja. Och det är ju fusk.
Det är fusk, ja.
Det är det ju. Alltså det är väl inte rimligt att jämföra sig, tänker jag egentligen där. Med någon som tar det. Ja. Jag fattar att det kan ju sätta lite tankar i huvudet på en. Liksom.
Ja. Så det är väl egentligen min mesta syn att få upp personer som är mycket större och starkare. Och onaturligtvis. Och det kan väl göra lite att man påverkas negativt själv. När man liksom, jag har tränat nu i kanske 3 år. Och har ju obviously inte kommit upp på de där 30-åringarnas nivåer.
Nej.
Men det är inte bara så, utan också att bara se andra som... när du lägger upp på sociala medier så vill du ju visa din bästa sida.
Såklart, ja.
Jag själv lägger även upp lite på sociala medier. Och det blir ju tävlingsinriktat bara på att lägga upp där.
Ja. Hur menar du då? Liksom? Att du vill bara lägger upp det som är riktigt bra? Liksom?
Ja. Och det är väl... Det som när man ser bra ut, det som går, och det går ju bra om man vill få liksom att det ska bli viralt eller liknande, då är det ju, om du lägger upp en video där du ser ut, när du inte ser alls stor ut och håller i ett par 10 kilos hantlar och kör curls, då blir det ju inte så, då är det inte så imponerande, då är det inte så många som tycker det är coolt, och då blir det inte viralt. Men
nej,
om du
precis
håller i 50 kilos hantlar och kör curls med en bra form, då är det mycket imponerande och det är fler som tycker det är coolt. Men
lägger du upp grejer som blir virala liksom?
Nej. Ja, alltså jag försöker ju, men nej.
Nej, det blir inte
alltså, mitt bästa klipp var typ 15 000 views.
15 000 ändå?
Fast på TikTok är det väldigt lite, så det är liksom inte jättekul.
Okay. Ja, det är på TikTok som du verkar.
Ja, fast nu har jag ju kommit på att mina föräldrar tycker inte om det.
Nej.
För att det är så här Kina. Så att, och när mina föräldrar lyssnar på det här, jag menar Instagram, enbart Instagram. men vi har ju också med skolan, så har ju skolan velat ha att vi startar upp det är en grupp i skolan som har startat upp en TikTok för skolan.
Mm.
Och där lade de oss upp deras första video, bara en dag i skolan, och den fick också 15 000.
Ja, okay.
Så det är inte... någon extrem milestolpe egentligen.
Nej, okej. Men det känns ju väldigt mycket om 15 000 personer sitter och kollat på någonting.
Ja.
Alltså det kommer jag aldrig i kontakt med annars. Det är ju överväldigande många människor. Om det nu är människor liksom, som,
ja,
som kollar.
Ja. Ja. Lägger du upp eller hur?
Nej, inte jättemycket. Men jag tittar väl mest. Men jag tänker, det är ju lurigt det här med ja, men som du säger, att man blir ju påverkad av det liksom.
Mm.
Och det blir ju, alltså även jag som är vuxen liksom, mitt Instagramflöde påverkar ju mig också liksom.
Ja.
Det som jag får upp där, och jag kan tänka, fan, jag borde kanske göra borde träna mer på detta sättet, eller jag borde liksom äta mer, eller alltså vad det nu kan vara liksom. Men det är ju svårt, tänker jag, att man ska ha liksom något vettigt förhållningssätt till det liksom.
Mm.
Man kan ju, eller man borde kanske inte gå upp i det allt för mycket liksom, så att man kan få, du vet, jävligt se det som någon form av inspiration liksom, och inte jämföra sig allt för mycket med de ouppnåeliga idealen som finns liksom, på något sätt. Vad tänker du kring det?
Ja, det är det väl. Det är bra att kunna säga det på det viset. Mm. Kanske lite svårt förvisso att bara se det som inspiration. Och man kollar på det mycket, men inte jämföra sig med det. Det tror jag kan vara rätt svårt. I alla fall vad jag skulle säga det som.
Ja.
Men det är ju ett mycket mer hälsosamt sätt att ha med sociala medier. Att det ska vara mer inspiration än jämföra sig med.
Ja, och det är väl lätt att sitta och säga kanske.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Men ja, vad tycker Emil om den frågan?
Jag tycker ändå jag lyckats rätt så bra med det. Alltså jag har själv kommit in i en period nu där jag inser liksom, bara för min egen skull, varför man ska hålla på och lägga upp en massa.
Mm.
Jag tror inte jag har lagt upp någonting på Instagram på snart ett år.
Nej.
För jag har inte känt någon behov av det. Jag har inte förstått, alltså den bekräftelsen. Jag tror det mycket handlar om bekräftelsebehov. Inte bara om, alltså man vill bli sedd, man vill få de här komplimangerna.
Mm.
Men det är också lite så här, jag känner att de komplimangerna man får på sociala medier, jag börjar lite ifrågasätta dem, hur mycket de faktiskt betyder egentligen.
Ja, men det är väl rimligt, tänker jag. Det menar, man vet ju själv hur lätt eller svårt det är att trycka på en like-knapp. Alltså det behöver inte betyda någonting för att man får säga, men kul. Så, det, nej, verkligen.
Nej, och sen så känner jag även att alltså, mitt flöde rent så började på TikTok och Instagram har liksom skiftat mot mer liksom inspiration än kontra liksom så här avundsjuka.
Mm.
Vilket har gjort, vilket jag tycker är väldigt skönt. Jag som är intresserad av musik får typ bara upp musikrelaterade saker som jag får, så att jag sparar grejer hela tiden för att jag ska komma ihåg det, för att jag ska kunna använda det själv. Så jag tar det som inspiration.
Ja.
Men jag blir inte så mycket så påverkad av det. Jag är inte den längre som har så mycket så här, alltså så här kroppshets och sånt på mina sociala medier. Det jag tycker är rätt skönt, för jag vet att det är många andra som alltså lider av det, både omedvetet och medvetet.
Ja, visst.
För att det är som du säger, man blir påverkad av det oavsett om man vill eller inte egentligen. Mm. Så kan man liksom minimera det för sin egen skull om man tycker det är skönt. Så tycker jag man bör göra det.
Ja.
Sen är det inte, ska man ju inte alltså nolla sig helt för det. Men det handlar också lite om att vara lite medveten om vad man tittar på. Liksom.
Ja, absolut. Vad är det, ditt musikintresse? Vad är det på någonting?
Jag håller på mycket med musik, DJ-er.
Mm.
Och gjort det ett tag nu. Tycker det är väldigt kul.
Ja.
Så får jag bara upp med massa sådana klipp. Med övergångar och nya musik. Nya remixer och liknande.
Ja, okay. Så det är sånt du kan få inspiration av då. Hur exakt. De gör de här övergångarna. Så, liksom.
Jag försöker egentligen bara utnyttja sociala medier som ett lärdomsforum. Eller som ett forum för kunskap.
Ja.
Mer än så delning av framgångar.
Mm. Men du... Har du varit utan din mobil och liksom sociala medier någon längre period i livet? Liksom?
Inte längre period. Alltså jag kände ju det. Det var ett tag. Jag vet, det var typ förr. Alltså när man gick så här 7-8. Då kände jag så här, då var man borta typ så här en helg med skolan.
Ja.
Och man inte fick ha sin mobil. Då kände jag så här. Då var jag lite rädd för så här, man skulle koppla bort sig för mycket. Mm. Och skulle missa någonting och liknande. Men sen nu, typ när jag då var på den här utökade mönstringen, vi fick ju inte ha mobiler från morgon till kväll. Vi fick precis röra om vi skulle gå och lägga dem och spara. Och liksom det är nästan, alltså det var i alla fall ett helt vaket dygn.
Ja.
Och jag kände det så fort jag gjorde någonting annat. Alltså jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Nej. Och det slog mig och jag tyckte det var så bra insikt att liksom jag är inte bunden vid det längre på samma sätt. Så jag känner inte det behovet av att gå in och titta på det. Och jag tror det har lite att göra med, för jag har ju satt en regel nu med mig själv. Jag har satt en skärmtidsbegränsning på sociala medier. För att jag inte ska, alltså för att jag, det blir att man konsumerar för mycket tid.
Ja.
Jag vill konsumera rätt tid för det. Jag vill vara inne på sociala medier. Ja. Jag vill inte ta bort det helt, för jag får ut en massa positivt av det.
Ja.
Men jag vill inte hamna i det här, alltså så här omedvetna tillstånd när man bara sitter och scrollar. Och så inser man så, har man gått en halvtimme så inser man, vad är det man sitter och kollar på egentligen? Och så hamnar på någon random kattvideo. Ja. Inte dugg intresserad av egentligen. Men du sitter och kollar på det
precis, bara för att du har hamnat som
flow liksom. State. Ja.
Men jag tänker att för det är ju viktigt, men då, om man då har varit i elevkåren 2 år, man har klarat 2an, man är mitt uppe i 3an, man har ett nytt träningsprogram, då behöver man ju begränsa någonting.
Mm.
Och då är det väl en jättebra grej att välja att begränsa sociala medier.
Liksom. Och jag känner också, alltså, när man har så mycket att göra så är det skönt att få den här tiden att koppla av.
Mm.
Jag vet, jag tror du och jag har snackat om det lite, Anton. Det här med, alltså så, ens dopaminnivåer är ju konstanta om man håller på med sociala medier hela tiden.
Ja, precis.
Och mina dopaminnivåer slår rätt så hårt även om jag inte är inne på sociala medier, för jag gör så mycket och gör så mycket som är roligt.
Ja.
Så det man behöver den här alltså det lilla lugnet där man inte får så mycket energi eller glädje för att det, så, för att det ska kunna uppmärksammas mer sen.
Ja, att man måste ha sin normal nivå på något sätt för att man ska kunna känna sina toppar.
Jag kände ju det ett tag att om man alltså sitter och scrollar TikTok hela tiden, jag blir inte lika glad över saker som händer liksom i livet sen. Alltså så, typ så här handbollsträningar och liknande. Alltså det, jag fick inte samma liksom så här, alltså dopaminkänsla och endorfiner och liknande, andra hormoner. För att de var helt så utdomnade, för de var så på en så en konstant peak.
Okej,
Så det har hjälpt mig en hel del liksom så här.
Mm.
Alltså så här, musik är jättebra exempel på, alltså så här, ett sätt att skifta. Jag kunde känna det, satt jag och scrollade sociala medier hela tiden och sen så lyssnade på musik.
Ja.
Så fick jag inte samma glädje av musiken som jag får idag. Så jag sätter på några låtar när jag ska gå hem från skolan och liksom bara njuta av vädret. Alltså det är en helt annan glädje än om man har gått och scrollat TikTok hela dagen.
Ja, precis.
Och sen
precis.
Går ut där. För att ens hjärna blir helt mör, den pallar inte med.
Nej, hur mycket som helst. Det är overload liksom.
Ja.
Men hur känner du med, om du har haft ett, du tränar mycket, du går trean i gymnasiet och har varit ordförande för elevkåren, det är mycket stress och kanske lite prestationstryck och sånt, hur känner du, hur gör du med stress och sånt?
Jag har väl haft, rätt så klart tänker jag, jag snackade med detta om pappa, för att vi hade ett arbete, vi skulle intervjua en ledare eller chef. Och så intervjuade jag och en i min klass honom. Och så vet jag, vi kom in på den här frågan om hur han hanterar liksom jobbiga tider med mycket stress och sånt. Och då inser jag att vi har rätt så lika tänkt där. Kanske inte så konstigt med tanke på att det är min pappa liksom. Mm. Men jag tyckte ändå lite kul liksom, man är inte ensam i det tänket, utan det var liksom bara att inte försöka hänga upp sig på det för mycket, utan att se, alltså att inte försöka se helheten hela tiden.
Mm.
För då blir man lätt överstressad, man säger, men det är så mycket hit och dit. Utan det är som nu de här veckorna jag har jättemycket att göra. Då är jag bara tydlig med exakt vilket klockslag jag ska göra vissa grejer. Och hur mycket tid jag vill lägga på allting. Och se till att jag får små vilopauser emellan så jag hinner återhämta mig, så jag inte överarbetar mig själv. Men också så att jag betar av små saker och har liksom koll på det, så att jag känner att jag får att jag kommer någon vart hela tiden. Mm. Det kan inte vara, alltså det får inte vara att jag behöver göra klart ett projekt och sen börja på nästa, för det har jag kanske inte tid med. Så nu vi har prov imorgon och sen har vi prov på måndag och sen har vi en redovisning torsdagen på som man ska kunna liksom utantill.
Ja.
Och då kan man liksom inte bara göra en sak och sen börja på nästa, för då tycker jag att man får för lite tid till att lära sig resten.
Ja, precis.
Men istället för tydligen så säger okej, då har jag delat upp det ämnet man har då kanske som prov.
Mm.
Delar man upp det i olika sektioner så säger man okej, nu har jag betat av den sektionen. Kan jag berätta av en annan sektion i ett annat ämne.
Mm.
Och en tredje sektion i ett tredje ämne.
Ja.
För då känner man att man kommer någon vart i alla fall. Men man vet, man behöver inte bli stressad över att man inte kommer hinna. För att man har alla, allting igång samtidigt. Mm. Och sen får det inte bli så heller att man tappar fokus. Det är väldigt lätt att man har mycket att göra.
Ja.
Att man är så, jag ska sitta och göra det. Och sen så helt plötsligt får man impuls och bara, oh, jag kom på det ju. Så börjar man pilla på någonting annat. Ja, 20 minuter in i det andra.
Mm.
Och det är helt meningslöst. Kommer man på någonting annat, skriv ner det i sådana fall så du inte glömmer det.
Mm. Vad skriver du ner det då någonstans?
Alltså jag kan bara skriva ner det på om jag har papper bredvid mig eller på mobilen eller någonstans liksom. Så att jag bara kommer ihåg det. Så att jag vet att när jag är klar, när, i det nästa arbete jag ska göra sen så ska jag kolla på detta.
Mm.
Eller så här små saker som jag glömt bort. Det har varit så mycket så små saker nu för tiden som jag ska göra. Som jag sagt att jag ska göra. Som jag liksom glömt bort för att de stora sakerna har tagit över. Och så kommer jag på dem. Men då vill jag inte liksom så här avbryta det jag håller på med just nu.
Är det skolrelaterade grejer eller är det så?
Det är nog kårrelaterade grejer. Alltså så små saker liksom som ska fixas.
Ja.
Som nu senast, vi ska göra fotbollsmatch mot Prosivitas Helsingborg i Malmö.
Det
är som bara små saker som att boka plan. Och så jag säger att jag ska göra det och sen så börjar jag på något större och så glömmer jag bort det.
Ja.
Det tar ju inte lång tid, men man prioriterar gärna bort det.
Just.
Så därför försöker jag hitta de här, alltså på de här små pauserna. Att man då kan göra de här mindre krävande sakerna.
Ja.
För att fortfarande få gjort. Då får man gjort mer men samtidigt få återhämta sig.
Ja.
På kort tid.
Ja. Ja, det låter ju väldigt strukturerat.
Mm. Och, men det roliga är att alltså, jag känner mig inte som en så strukturerad person. Alltså jag är strukturerad i sinnet.
Mm.
Men jag är inte så jätteduktig på att planera så framöver och sånt. Alltså, jag har koll på grejer.
Ja.
Jag känner mig fortfarande inte som en strukturerad person. För att jag är men det tror jag det beror på att jag är så spontan.
Ja, okay.
Att jag kan göra mycket saker på impuls och saker jag kommer på i nuet. Liksom så.
Mm.
Att jag kan ändra. Jag har inga problem att ändra i planer. Nej. Det ska man aldrig vara rädd för. Skulle dyka upp något annat som man känner man måste prioritera för, så gör det i sådana fall.
Mm.
Alltså det är inga fel att ändra i sina planer. Det är, världen kommer inte gå under för det.
Nej, precis.
Och jag tror det gör rätt mycket att man känner, då känner man sig lite mer ledig. Då känner man inte så, även fast man har mycket att göra så känner man fortfarande den här ledigheten när man kan göra lite vad man vill när man vill det.
Just det. Men detta hjälper dig då att hantera, det är förstått, det hjälper dig att få ihop liksom ditt liv.
Mm.
Så här. Men hjälper det dig med din, för du har en stress också kanske liksom.
Som, ja. Alltså det,
även om man liksom strukturerar det, det är fortfarande mycket att göra och mycket som ska göras.
Alltså det kommer ju i perioder, och det är klart att man känner sig mer utmattad de här perioderna.
Ja.
Och det är väl rätt så naturligt skulle jag vilja säga.
Absolut, absolut.
Sen kommer det perioder där det bara så, där man inte klarar av att hålla liksom det separerat och allting bara flyter på en. Och man hör, framförallt när man hör från många andra, åh vi har detta, vi har detta, vi har detta. Och så bara trycks det in. Och så blir det liksom rätt så överväldigande.
Ja.
Och det är klart man får höjd puls. Man börjar känna lite så det blir tungt att andas liksom.
Ja.
Det går smått mot nästan en panikattack i vissa fall.
Ja, ja, ja.
Och det är, jag tror inte, alltså det är mer vanligt än vad man tror.
Absolut.
Och det är absolut inget fel med att råka få det någon gång. För man kommer utsättas för det, tror jag 100%.
Mm.
Det är bara att man ska, första gången jag vet det hände riktigt, då var det rätt så jobbigt.
Ja.
Då kände man liksom så, det var svårt att andas. Vi satt på lektion, jag fick bara en massa tankar.
Ja.
Vi hade en föreläsning, jag tappade bort mig helt i den.
Ja.
Jag började tänka på allting annat och så fick förhöjd puls, blev jobbigt, blev varm, blev svettig.
Mm.
Men sen så gick det, det höll på sig i typ så 10 minuter.
Ja.
Sen släppte det. Och sen dess när jag liksom upplevt hur den känslan var först, alltså det var jätteläskigt första gången, undrar vad fan som hände med mig, för jag fattar inte liksom vad det var först. Men nu när jag väl alltså så börjar känna att det börjar gå mot det, så är det lättare att hantera det, för att jag vet liksom hur det upplevs och hur jag ska göra själv. Och det är mycket med att lära sig känna sig själv bara egentligen.
Ja, absolut. Vad gör du då när de här känslorna kommer?
Jag försöker bara så titta på vad, det finns ju mycket så här, jag har sett, det var någon så här, det var 4 rutor och så fanns så olika prioriteringar.
Mm.
Det var så, en rutan som var hög prioritet, tight deadline.
Ja.
Nära deadline liksom. Det fanns en som var hög prioritet, deadline som var långt ifrån.
Mm.
Det fanns en låg prioritet, nära deadline.
Ja.
Och sen låg prioritet, lång deadline därifrån.
Mm.
Och då bör man kategorisera det man har att göra i de 4 rutorna.
Ja.
Och därifrån börja titta, okej, vad är det absolut mest akuta?
Mm.
Hur gör vi det? Då börjar vi titta på nästa sak. Och så håller man på så.
Ja.
Och det får en liksom så. Och man känner man har kontroll över situationen.
Ja,
i alla fall.
Precis, precis.
Och jag tror mycket att stressen lugnar sig när man känner att man börjar fatta. Alltså mm. så här, man börjar koppla grejer. Och det kan ta ett tag. Det är jättemånga som så här, kämpar med så här, vissa matteuppgifter och mattelösningar.
Ja.
Jättelänge. Och då får man stress över det. För provet närmar sig.
Visst.
Du kopplar inte vad som händer. Du är bara förvirrad. Mm. Och då kommer stressnivåerna öka.
Mm.
Men får man, när man kommer till den här punkten att man bara, alltså det bara klickar till i hjärnan och man kopplar.
Ja.
Vilket händer de flesta någon gång liksom. Det kan ta olika tid. Det går olika snabbt liksom.
Mm. Absolut.
Men när det gör det så sjunker stressnivåerna väldigt drastiskt tycker jag. Och jag tycker det är rätt så skönt. Och det kan bara vara så här, man sitter så och kämpar med ett problem och sen så går man iväg från ett tag. Och sen så börjar man tänka på det så här från ingenstans, typ så här på bussen på vägen hemma eller någonting.
Visst.
Och då kommer man på det.
Ja.
Och det är så skönt liksom så här, för då har det satt sig när man kan komma på det på sånt onaturligt ställe att börja tänka på det.
Precis. Men vad fint att du delar med dig, för det är nog, precis som du säger, det är nog vanligare än vad många tror. Och jag tänker att man tänker kanske inte så att ja, men Emil han har problem med detta liksom. Men det är fint att du berättar då liksom.
Ja, men jag tror det är för många att många får det och ser liksom så flytande enkelt ut.
Ja.
Och det är alltså det är lika mycket som när det finns här, alltså som man sätter upp en fasad på sociala medier, så finns den fasaden i verkligheten också.
Absolut.
Utan tvekan. Där man får det ser liksom väldigt enkelt ut, men bakom det finns mycket liksom problem och man arbetar sig igenom det, man betar igenom det själv och liknande.
Absolut. Viktigt. Eller upplever, har du upplevt något sånt någon gång, Anton?
Nej. alltså på sätt och vis, ja. Men det är, tror är som Emil sa också, det här med att kategorisera saker vid fyra olika grejer, om det har hög prioritet eller om det har låg prioritet, om det är tidskritiskt eller inte. Det är liksom, det är också väldigt viktigt att kunna tänka på det.
Känner du igen det här? Alltså du använder dig också av det systemet som Emil gör med de här fyra rutorna? Eller har du något annat som du...
Nej, det, alltså jag har väl inte riktigt ett sånt tänk på samma sätt. Men det är väl, jag drar väl antagligen den slutsatsen att om det är hög prioritet så tar jag gör det direkt. Men jag kategoriserar nog inte lika så som Emil gör.
Nej.
Men det är ju något man verkligen borde göra egentligen.
Det kan nog säkert vara klokt. Jag vet att i tvåan har ni ju jättemycket att göra.
Och det kan ju verkligen komma som en smäll vissa veckor att... Nu är det riktigt mycket.
Ja.
Och sen så är det andra saker man tänker göra. Och, men då är det också det här med att prioritera det på rätt sätt. Det är viktigt. Men för min del så har det ju varit mycket med proven. Och hur de vissa veckor har lagt sig. Som att det kommer många på en vecka. Och sen så veckan efter är det nästan ingenting.
Mm.
Och så är jag dålig på att lägga det här förarbetet den veckan där det är lite plugg.
Ja, ja. Då vill du gärna vara ledig. Liksom. Ja. Bara, nu har jag ingenting.
Så det är ju det är något man borde egentligen ta tag i och liksom ändra på.
Ja.
Men det är lite, det kräver ju planering och framförhållning. Och planering tycker jag är rätt skönt att slippa.
Ja.
Det är det, min familj stör sig lite på det att jag inte vill planera så jättemycket och så långt fram. Jag tycker att det är roligare att liksom bara se vad det tar sig.
Just det.
Men det kommer ju lite som en smäll igen.
Ja. Ja, det är väl för- och nackdelar med det där. Ju,
ja, bra. Ja. Men
ja, jag får bara kolla tillbaka till Emil. Har du när började du med ditt sånt här prioriteringssystem? Liksom när kom du på att det här måste jag nog ta tag i? Liksom?
Alltså jag vet inte, det kom nu lite spontant. Alltså det var så jag såg den här alltså någon teori på så här, på sociala medier liksom. Mm. Och så bara glömde jag bort det och sen så kom jag tänka på det igen.
Mm.
Och sen så alltså så jag använder mig av det på ett sätt, men jag använder så liksom så praktiskt att jag faktiskt sätter upp det, men jag
du har ritar det inte ut,
nej alltså nej. Jag har det liksom i tankesättet. Det är så liksom går an problemen.
Mm.
Och sen det här med som Anders snackade om att vi och planera. Alltså jag är inte den heller som gillar att planera så mycket. Och därför inte känner mig så spontan. Jag gillar att vara strukturerad.
Mm.
Men jag gillar inte att planera.
Nej.
Jag tycker det finns en skillnad där. Jag vet liksom så här, jag har en tydlig alltså så, ordning på vad jag ska göra. Och liksom så, jag vill alltså känna kontroll på vad jag ska göra.
Ja.
Men jag vill också känna den här spontaniteten. Att jag inte har någonting speciellt planerat. Så jag kan göra lite vad jag vill.
Mm.
Men när jag väl ska göra grejerna så vet jag i vilken ordning jag ska göra det.
Ja. Mm. Men har, jag menar, började du med det nu under gymnasiet eller är det något som du har haft med dig sedan högstadiet?
Nej, det är nog mer under gymnasiet, ja, tycker jag. Det började lite i ettan. Kom med, började lite i ettan, kom med mycket mer i tvåan när det blev mycket mer att göra. Och sen även när man fick mycket annat liksom, alltså, socialt som lades över.
Ja, ja precis. Då blir det helt plötsligt mycket. För jag tänker att du måste ju ha många saker som du kan fylla de här rutorna med liksom.
Ja, det finns ju en del att fylla dem med.
Ja.
Men det är också mycket så här, mycket så här små saker som är så låg prioritet. Men så här, man har tänkt på någon gång man kanske ska börja med eller liknande.
Ja.
Det är liksom, det får man ta sen. Sen så är det alltid kul att kanske börja på någonting nytt roligt projekt som kanske blir, kommer till att bli hög prioritet sen för att man vill göra liksom, och man känner att det ger någonting.
Ja.
Men nej, det har ju, alltså man får ju göra, göra sina val där i livet. Vad man, vad man känner man vill satsa på. Vill man lägga mycket prioritet på träning och mindre prioritet på skola? Jag tycker det är fullt möjligt att göra det då. Jag, alltså jag är den som älskar att prioritera träning före skola.
Yeah.
Och jag känner att det, alltså det har nästan en positiv inverkan på mitt lärande i skolan.
Absolut, det vet man ju att fysisk aktivitet är jätteviktigt.
Alltså, för det, jag sitter mycket hellre och pluggar en och en halv timme, drar och tränar två timmar, kommer hem igen och pluggar lite till.
Mm.
Än att sitta fem timmar liksom i sträck med små pauser. Liksom.
Ja.
För att det får mig, den tiden jag är iväg och tränar, spelar handboll eller gymmar, då tänker jag bara på det. Eller jag är där på plats. Liksom. Då kopplar jag bort allting annat. Och det är skönt för att få hjärnan tid och liksom sortera allt det man försökt lära sig. Och sen när man kommer tillbaka så tycker jag det fastnar mer då än om man bara hade suttit och sträckpluggat i liksom fem timmar.
Ja, och det är så, så är det väl. Alltså att fysisk aktivitet är ett mirakelmedel för det. Och det, det har vi ju gått igenom flera gånger tidigare här i podden. Ja, jag tänker att det har väl varit många bra tankar som har kommit i den här, det här avsnittet.
Ja, och det har varit väldigt trevligt att ha Emil här på besök. Och fått höra hans synvinklar.
Ja.
Och det är ju han som har legat bakom mycket av planeringen för den här podden.
Absolut.
Och uppstyrningen. Så det har ju varit trevligt att äntligen få höra lite dig på podden.
Eller hur? Eller hur? Du har jobbat i bakgrunden här ju. Klippt och haft kontakter, dragit i trådar.
Ja, men jag har varit den som styrt upp det lite. Och planen är väl nu med att efter avgått som ordförande att lägga ännu mer tid på podden. Så att vi får upp en ännu tydligare struktur här.
Ja, det blir så alltså.
Lite mer produktion av det. Lite mer ta fram bra teman, ämnen att snacka om. Och styra upp det.
Spännande.
Kanske få in lite gäster utifrån, man vet.
Precis, precis. Det låter ju jättespännande.
Mm.
Vad kul. Då ser vi fram emot det här. Och så får vi... Får du köra hårt nu sista en och en halv veckan här nu som ordförande och sen får vi se vad som händer.
Lägger sista krutet nu.
Ja, det är gott. Paint on a caution wind. Next bleed the sky. I call.